Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi fråga oss om det modiga lejonet kan utmana eldräven. Det vill säga, vi ska prata om Brave kontra Firefox. Varför kan vi inte bara ha den som titel? Vi är så underfundiga med det här.
Jo, men alltså det låter ju som en jättespännande barnbok. Ja, precis. Det modiga lejonet. Hur gick det för det? Och framförallt, hur gick det för den skräckslagna, panikslagna eldräven eller den röda pandan som jagas av det modiga lejonet? Det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat måndagen den 17 mars, släpps fredagen den 21 mars, så det är litet glapp emellan. Kan hända saker, men då vet ni varför, och anledningen till detta, denna diskrepans mellan tid, är för att vi båda är ute och reser nu kommande veckan. Innan vi pratar om hur vidare Brave kan utmana Firefox, så har vi några kortisar och några uppföljningar. Vi börjar med att konstatera att Riksbanken, de konstaterar i sin tur brist på offline-stöd i betalsystemet.
Den är ganska tung den du. Och nu är vi då tillbaka på det här med offline-stöd, vikten av att saker ska fungera offline. Och om ni kära lyssnare tycker att vi pratar för mycket om behovet av offline-stöd, så är det för att resten av världen pratar för lite om behovet av offline-stöd.
Det är inte oss det är fel på, det är alla andra.
Ja. Men nu har Riksbanken då också konstaterat att det måste finnas offline-stöd i betalsystemen. Och jag tror att alla som minns vad som hände i fjol när Tieto-Evry-incidenten inträffade och det inte gick att köpa popcorn på Filmstaden, det gick inte att handla på Rusta, det gick inte att handla på Granngården. Det var kaos helt enkelt. Vi behöver offline-stöd och vi måste fundera på vad vi kan göra för att vårt ganska sköra betalsystem ska fungera även om krisen eller kriget kommer. Riksbanken har släppt en rapport som heter Betalningsrapporten, och i den skriver de så här, citat: de aktörer som vanligtvis är involverade i en kortbetalning är kortinnehavare, betalningsmottagare, kortinlösare och kortutgivare. En offline-betalning sker när någon av dessa aktörer inte är tillgänglig via datakommunikation. I Sverige är det i dagsläget möjligt att betala med kort offline i viss mån. Men det beror på vilket kort man har, vilket avtal man har med kortutgivaren, det vill säga banken, vilken betalterminal butiken har och vad som är tillåtet enligt kortnätverken, Visas och Mastercards regler. Slut citat. För ja, det är inte alla kort som det går att betala med utan att vara uppkopplad eller att butiken har uppkoppling mot internet. Jag menar tiden då man hade de här, minns du dem, det var som en metallskiva med en blå spak på som man drog över kortet. Den tiden är förbi. Nu, jag har inte ens upphöjda siffror på mitt kort längre. Nej. Men i alla fall, det är inte det vi pratar om nu, utan nu pratar vi om digitala offline-transaktioner. Och det är inte alltid det är möjligt, vilket Riksbanken förklarar längre fram i rapporten där de skriver så här: Riksbankens undersökning visar att endast 10% av företagen uppger att de kan ta emot offline-betalningar med kort. Andelen är högre bland företag som säljer livsnödvändiga varor, där motsvarande siffra är 29%. Sen hoppar vi lite i citatet. I dagsläget fungerar offline-betalningar i Sverige bara med fysiska kort. Därför är det viktigt att ha koll på sitt kort och tillhörande PIN-kod om kontaktlösa betalningar med mobilen, genom att blippa mobilen mot en kortterminal, skulle sluta fungera. Flera länder har, i dialog med kortnätverken, utökat möjligheten till offline-betalningar genom uppskjuten auktorisering. Detta gör att även kontaktlösa betalningar kan genomföras offline. Slut citat. Avslutningsvis skriver Riksbanken också lite längre fram i den här rapporten att deras mål är att kortbetalningar senast vid halvårsskiftet 2026 ska kunna genomföras offline vid köp av livsnödvändiga varor och vid störningar som pågår upp till 7 dagar.
Vi har ju lite att tänka på själva.
Ja.
Vi är så kallade medborgare. Och MSB och Riksbanken har ett par tips att ge. Några som kanske kommer naturligt och några som inte kommer lika naturligt. Vi börjar med de här och sen kommenterar dem en efter en. Först och främst, ha konton i olika banker, kort från olika kortnätverk. Och då skriver de också gärna både Visa och Mastercard. Samt tillgång till betaltjänster via mobiltelefonen, exempelvis Swish. En anekdotisk liten tanke jag har, det är att Visa är inte alls lika enkelt att få tag på som Mastercard. I alla fall inte för mina banker.
Nej. Anekdotiskt håller jag med dig, för många av mina Visakort har under de här 20 åren ersatts med Mastercard-kort.
Så är det. Mm. Ha flera alternativ till internetuppkoppling, exempelvis mobildata och bredband. Och det är ju någonting som jag tror att vi alla har men inte tänker på det. För vi har vårt fasta bredband oftast. Mm. Och sen har vi ju även ofta i mobilen.
Ja, så vi kan internetdela. Men det som jag tror att de är ute efter här, det är att vi ska fortsätta ha fasta internetuppkopplingar, fast bredbandsuppkoppling också. För jag kan tänka mig att de som nu börjar flytta hemifrån till studentrum och liknande, okej, inte till studentrum för där är det subventionerat ofta, men de som flyttar hemifrån, det är inte säkert att de skaffar fast bredbandsuppkoppling.
Nej, och dessutom så rings det runt ibland från mobiloperatörerna och försöker förklara varför mobiluppkoppling är stabilare än fiber.
Ja. Mm, ja. Men i alla fall, MSB och Riksbanken rekommenderar båda två, och givetvis instämmer vi i den rekommendationen.
Där har ni någonting nytt, era säljare. Jag ringer här på grund av Riksbankens rekommendation. Du har väl både och. Ja. Ha flera alternativ att identifiera dig elektroniskt, exempelvis bank-ID och säkerhetsdosa till din bank. Och den där dosan ligger någonstans hemma, tror jag. Men är den laddad eller har den batteri i sig?
Ja, precis. Jag vet att min har det, men det är en bra rekommendation. Alla bör undersöka att de faktiskt kan legitimera sig med bankdosan också. Och kanske passa på att skaffa Freja e-ID också ifall ni bara har bank-ID idag.
Ha kontanter i mindre valörer som räcker för en veckas inköp för ditt hushåll. Detta är ju någonting som vi som har barn ofta faktiskt har, för att vi inom citationstecken tvättar mormors lilla penning till barnet och så swishar vi över det. Men vad är mindre valörer? Några 20, några 100 lappar och så?
Ja, och i den här rapporten så pratar de mycket mer också om problematiken som finns kring kontanthanteringen i Sverige. Att vi inte är vana vid hur kontanterna ser ut. Att vi förlitar oss i förutsträckning på en leverantör för att egentligen sköta transport av kontanter. Men ni som är intresserade av det, ni kan läsa rapporten, för vi fokuserar på de digitala bitarna.
Och slutligen, ha koll på betalkort och PIN-koder om kontaktlösa betalningar med kort och mobil skulle sluta fungera. Och då menar de helt enkelt kontaktlösa, som att du blippar.
Ja, och just det där med PIN-koden är ju superviktigt. Se till att veta vilken PIN-koden är, för när du inte numera knappar in den liksom varenda gång du går och handlar, då är det lätt att glömma bort den. Så passa på att spara PIN-koden i till exempel din lösenordshanterare, eller spara PIN-koden i din lösenordshanterare. Jag bör också erkänna välvilligt att jag fick en PIN-kod till en lokal som jag skulle ha åtkomst till i förra veckan. Jag skrev inte ner PIN-koden och var tvungen att ringa och väcka min kollega på morgonen för att fråga vilken är PIN-koden.
Och det var inte jag där.
Nej.
Jag har också en liten anekdot där. Det var till larmet här i de lokaler vi är nu, som går automatiskt vid ett visst tillfälle. Ganska tidigt upptäckte jag. Och då springer jag ut, fram med mobilen, fram med One Password där jag har skrivit in detta. Och så kraschar det.
Oh.
Och så kraschar den andra gång. Till slut så får jag upp den utan, men där, det var lite
Precis, ja. Själabyta till en öppen källkodslösenordshanterare såsom Bitwarden eller ProtonPass. I och för sig så finns det många bra fördelar med OnePassword också. Men oavsett vad, här har vi ett gäng bra rekommendationer från Riksbanken och MSB. Vill ni läsa hela rapporten så ligger den länkad i show notes.
Vi pratade ju förra veckan om RCS. Som då är möjligheten att kommunicera mellan bland annat iPhone och Android i lite mer civiliserat förhållande än med SMS och MMS.
Tekniskt funktionsrikt kallar vi andra
det. Och detta är någonting som Google har implementerat i Android för ett tag sedan. Och nu också faktiskt i höstas så gjorde Apple det. Dock har det inte kommit till våra svenska operatörer, det är upp till dem. Vi gick igenom det förra veckan. Knappt hade du, Karl-Emil Nicka, hunnit säga att RCS är ju inte totalstreckskrypterat mellan iPhone och Android. Innan då Apple går ut och meddelar att det kommer det bli i framtiden. När vet vi inte. Och det ska sägas att det är The Verge som har intervjuat både Apple och Google runt detta. Och där så får vi då reda på att det kommer i framtiden. Det säger Apple. Google säger att det här är allmänt bra. Mm. Och anledningen till att det här överhuvudtaget fungerar, det är att de kommer att börja använda MLS-protokollet till det hela. Något som GSMA Association gick ut med och presenterade så sent som 14 mars.
Ja, det, och vi har ju vetat länge att Google ska gå över till att använda MLS för sin meddelandeapp och göra det möjligt att kommunicera totalstreckskrypterat mellan Android-mobiler. Men det kommer alltså då i framtiden också gå mellan iPhone och Android. MLS är ju det protokollet som faktiskt kan utmana Signal, och vi har gjort ett helt eget avsnitt om varför MLS är ett så fantastiskt lovande protokoll när det väl börjar användas i praktiken. Vi vet att Matrix ska gå över till att använda MLS, men om vi tittar in på deras temasajt arewemlsyet.com, då ser vi att nej, det är vi inte. Men de ska gå över till det. Wire har redan gått över till MLS, och det är väldigt lovande att se att det faktiskt finns en sån här standard som alla kan enas kring för att kunna kommunicera på ett säkert sätt mellan olika tjänster dessutom.
Jajamensan, smarta hem eller uppkopplade hem, det är ju en käpphäst som heter duga, och vi ska snabbt gå in på det nu även i denna podden. För Amazon, de har ändrat sig om molnassistenten. Ja, du har skrivit Madame A här, vi nämner inte henne vid namn av den enkla anledningen att vi vill inte trigga igång er som eventuellt har en Amazon Echo-enhet där hemma och lyssnar på detta. Men ja, ännu ett tecken på att vi inte riktigt kan lita på funktionerna som kommer med en produkt, att det ska fortsätta vara på det sättet.
Exakt, för nu har Amazon gått ut och meddelat att de som har köpt Amazon Echo-högtalare och bara vill använda den lokala assistenten, alltså inte skicka någonting till molnet, de som har aktiverat funktionen Do Not Send Voice Recordings, de kommer nu inte kunna använda den längre, utan från och med den 28 mars så kommer Amazon att vilja erbjuda fler generativa AI-funktioner och kommer därför förutsätta att inspelningarna skickas till Amazons citat säkra moln, slut citat. Så ja, de som hade köpt den, det är inte en funktion som ni kommer ha längre. Anledningen till att vi berör det så här supersnabbt, det är att det troligtvis inte är så många svenska kunder som påverkas, för det här var en funktion som bara var tillgänglig för de som hade valt att köra på amerikansk engelska. Men vi nämner det ändå för att det är ytterligare ett exempel på att när vi köper molnbaserade smarta hemprylar så kan produkten vi köper vara en helt annan än den vi har på hyllan 2 månader senare.
Ja, och det är ju inte bara smarta hemprodukter som hastigt och lustigt kan bli väldigt gamla när mjukvaran antingen förändras eller som i det här fallet som vi ska prata om nu, det är helt enkelt inte uppdateras längre. Och det är slut för iOS 17 och iPadOS 17 från och med i princip nu.
Ja, det här är ju inte någonting som Apple själva har gått ut med, men de har till skillnad från Microsoft inte någon officiell underhållsdokumentation. Däremot kan vi konstatera att den sårbarhet som Apple åtgärdade i iOS 18 och iPadOS 18 förra veckan, som var en aktivt utnyttjad nolldagars sårbarhet, den har de valt att inte åtgärda i iOS 17 och iPadOS 17. Så nu är det helt enkelt dags att antingen uppgradera kompatibla iPhones och iPads till iOS 18 respektive iPadOS 18, eller om du tyvärr är en av dem som har en mobiltelefon som inte kan uppgraderas till iOS 18, så är det nog dags att börja titta på en ersättare till den.
iPhone 10 närmast tänker jag på.
Det är iPhone 10 som går ur tiden nu. Ja.
Ja, ja, så är det. Mm.
Och så lite iPads och sånt.
Ladda hem apparna du ska ha, koppla ner dem från nätet och använd dem till
leka med
barnpassning. Ja. Nu så ska vi då prata om hur vidare Brave är den nya svarta, eller jag får säga, men vilka färger är det på den där ikonen?
Ja, det är faktiskt lite liknande färger på Brave-ikonen och Firefox-ikonen. Mm. Även om Brave-ikonen, alltså det är ju ett skäl nog att inte använda Brave, att den ser så hemskt ut. Men i alla fall, jag har nu efter avsnittet som vi gjorde om problemen med förändringarna i Firefox tvingat mig själv att använda Brave som min huvudsakliga webbläsare i 2 veckor. Och jag har kommit fram till ett resultat. Jag kan konstatera att det är en bra webbläsare för tekniknördar.
Ja, ja. Okej. Tack för att ni lyssnade. Ja. Eller ska vi beböra oss att ge några argument kan varför du hamnat i den slutsatsen?
Vi kan ge lite mer information också. Först och främst kan vi ju då konstatera att Brave är en webbläsare på tillväxt. Den har nu 83 miljoner månatligt aktiva användare, medan Firefox har en sjunkande användarskara och den ligger nu på 164 miljoner. Så Firefox är nu bara dubbelt så stor som Brave. Vi har gjort ett helt eget avsnitt om Brave tidigare som vi kallade kontroversiella Brave, där vi gick igenom varför den här väldigt integritetsvärnande webbläsaren har ett skamfilat rykte i vissa kretsar. Och då nämnde jag bland annat att ett av problemen är att de visar sponsrade bakgrundsbilder som standard. Man måste stänga av sponsrade bakgrundsbilder om man inte vill se dem. Och jag har själv inga problem med att Brave finansieras på det sättet. Det är ett bra sätt att finansiera en webbläsare. Problemet är vilka annonsörer de tillåter. Och än idag så tillåter de annonser för NFT-er. Du vet sådana här, du inom citationstecken köpte digitala bilder.
Det gick så snabbt, trendade så snabbt och försvann så jag minns knappt. Ja.
Men i alla fall, de marknadsför fortfarande NFT:er och andra projekt som med hög sannolikhet är någon typ av bedrägeri. Och det är inte snyggt att ha det påslaget som standard. Sen har de lyckligtvis fått in lite seriösa annonsörer också. Till exempel Toyota, Best Buy, Proton Mail och Lenovo. Men det drunknar liksom i mindre seriösa annonser. Annonser som med hög risk är någon typ av bedrägeri. Sen har vi också det här med kryptovalutan som vi pratade om i det avsnittet. Och jag har ingenting emot kryptovalutor rent generellt. Men att Brave har tagit fram en egen kryptovaluta och de inte ens själva accepterar den som betalmedel för Braves premiumtjänster, det gör ju att den kryptovalutan inte känns jätteseriös. Så jag hade inte haft några problem med den om de själva accepterade den som betalmedel för...
Nej, det är bara dumt.
Ja, och liksom hade jag kunnat betala för deras VPN-tjänst och deras premiumsöktjänst med den, då hade det varit helt okej. För det är ju genom de här premiumtjänsterna som Brave ska finansieras. Men fram till dess, och det är fortfarande inte löst, det känns inte seriöst. Sen finns det en annan aspekt som är värd att väga in här också, och det är faktumet att Brave är väldigt aggressiva när det kommer till annonsblockering. Inte bara blockera spårning utan att faktiskt blockera annonser. Och ju mer annonser vi blockerar på nätet kommer i långa loppet, enligt mig, leda till att allt mer information hamnar bakom betalväggar. Och om vi blockerar annonserna av privacy-skäl, då måste vi fundera på om det i långa loppet kan vara kontraproduktivt. För om vi måste logga in på varenda webbplats vi vill läsa en artikel från, så innebär det inte bara kostnader, utan det innebär ju också att vi kan bli spårade ännu mer än vad vi annars hade blivit. Så där finns det några kontroversiella saker som är värda att fundera över och väga in i valet av webbläsare. Men jag har i alla fall testat den här och jag får säga att det är en fantastiskt bra webbläsare. Det finns många stora fördelar med den och jag har listat här några fördelar jämfört med Firefox som jag körde tidigare som min huvudsakliga webbläsare. Den första fördelen, det är att Chromium är en mer mogen webbmotor. Det är en mer mogen plattform att bygga på. Det finns stöd för fler saker, till exempel Proton Scribe som vi har pratat om, alltså att man på kompatibla datorer kan få en Protons AI-modell att skriva och rätta mejl lokalt på datorn. Det funkar i Chromium-baserade webbläsare, och Chromium-baserade webbläsare då, det är till exempel Brave, Google, Edge, Vivaldi, Opera. Det funkar där i, men det funkar inte i Firefox. Jag kan låsa upp Bitwarden-valvet, min lösenordshanterares valv, med bara min fysiska säkerhetsnyckel utan att knappa in något lösenord. Funkar i Chromium-baserade webbläsare så som Brave. Funkar inte i Firefox. Sen är det inga tvivel om att Chromium i sig är säkrare på Android. Anledningen till att jag bytte tillbaka till Firefox en gång i tiden, det var att Firefox hade mognat på desktop-plattformen. De hade implementerat det som kallas Project Fission för att kunna isolera allt det som vi besöker på webben. Det är inte klart än på Android. Så ja, på Android är Chromium-baserade webbläsare såsom Brave faktiskt säkrare mot skadeprogram. Sen finns det en stor fördel med Brave, oavsett om du kör iOS eller Android, nämligen att du kan blockera sökmotorsannonser på mobilen. Det kan du i och för sig göra med ett tillägg i Firefox på Android när jag tänker efter, men det är inbyggt stöd i Brave, och eftersom du inte kan installera tillägg i Firefox på iOS så är du tvungen att ha det inbyggt i webbläsaren om du ska kunna göra det. Och när det kommer till att blockera sökmotorsannonser så tror jag att vi alla är överens om att det är viktigt. Tittar på Peter här.
Ja, finns ett avsnitt länkat i beskrivningen där jag då berättar om min lilla fadäs när jag höll på att förlora hela mitt YouTube-konto och Google-konto till några i Brasilien var det, va?
Ja. Ja, och som vi har sagt tidigare också, Google sprider till exempel skadeprogram genom sådana här annonser, och det är inte bara vi utan även FBI som rekommenderar att helt enkelt dölja de annonser som ser ut som sökresultat. Mm. Sen finns det en väldigt bra funktion i skrivbordsversionen, nämligen möjligheten att domänbegränsa webbläsartillägg som är extremt begränsad i Firefox. Men i Brave och andra Chromium-baserade webbläsare kan du välja vilka tillägg som ska få köras på vilka domäner, så att inte alla tillägg körs på alla webbplatser. Självfallet ska du inte installera något tillägg som du inte är helt säker på att är ett bra tillägg och ett icke-skadeprogram. Inte är ett skadeprogram, så ska jag säga. Men när det kommer till Brave, då finns möjligheten i alla fall också, precis som i övriga Chromium-baserade webbläsare, att begränsa tillägg till att bara köra på specifika webbplatser. Och sen, det som kanske gör att jag känner det kommer vara svårt att möjligtvis gå tillbaka till Firefox efter det här, möjligheten att dölja cookie banners på mobilen.
Nice.
Firefox har skjutit upp det gång på gång på gång på gång på gång, att lägga till stöd för att dölja dessa förbannade cookie banners. Det går ju att lösa genom ett tillägg i skrivbordsversionen, till exempel uBlock Origin av Firefox då. Men det finns inbyggt stöd för det i till exempel Brave, så att det även funkar rakt upp och ner på iOS och iPad OS. Så. Många fina funktioner.
Ja, men man blir riktigt sugen.
Ja. Ska jag då dra ner stämningen lite också?
Ja.
Det finns två saker som gör att jag känner att Brave inte är riktigt moget för andra än tekniknördar, så som jag nämnde inledningsvis. Nämligen 1. Ingen molnbackup. Alltså när du använder Firefox eller Google Chrome för den sakens skull, då kan du skapa ett konto och så synkroniserar du dina inställningar och lösenord till molnet så att det finns en backup på alla dina inställningar och på alla dina lösenord. Om du nu väljer att spara lösenorden i din webbläsare, ja, vilket vi självfallet inte rekommenderar. Vi rekommenderar att använda en lösenordshanterare, men vi måste ändå inse att många väljer att spara lösenord i webbläsaren. Brave frågar om du vill spara dina lösenord i webbläsaren, men erbjuder ingen molnbackup. Det enda du kan få, det är en synkroniseringskedja där du kan synkronisera din dator med din mobiltelefon om du känner för det. Men tappar du bort båda två, ja, då är du av med allt. Så du måste vara lite tekniknördig och ha din egen lösning för att säkerhetskopiera dina lösenord och dina inställningar. För webbläsaren gör det inte åt dig. Till skillnad från då till exempel Firefox som säkerhetskopierar allting till molnet och gör det totalsträckskrypterat så att inte ens de som driver Firefox molntjänst kan komma åt det.
Mycket bra, mycket bra.
Mm. Sen... ett litet minus som jag stör mig på, men sparar bara historik i 3 månader.
Det är ju mitt lagringsutrymme. Jag kanske vill spara hur långt jag vill, men ja. Det är ju ingen jättegrej.
Nej. Men däremot, den andra saken, det är den här marknadsföringen av högriskprojekt. Och för att det ska vara en webbläsare för allmänheten så går det inte att se marknadsföringsbudskap för NFT eller för de hade en inbyggd liten ruta som marknadsförde FTX, du vet den här kryptovaluta växlingstjänsten som blev en jätteskandal.
Aha, ja. Man har lite dålig koll på vilka kryptovalutväxlingstjänster som blir skandal eller inte, men det känns lite smutsigt.
Ja, det känns inte seriöst. Det gör inte det. Vi kan liksom inte ha den typen av budskap för vanliga användare. Tekniknördar har inga problem, för att antingen så är de intresserade av det och medvetna om riskerna, eller så stänger de av det. Men jag vill liksom inte att det är första saken som en av mina släktingar, eller för den saken skulle kollegor, möts av. Så i väntan på att de liksom skärper sig med de här marknadsföringsbudskapen som är påslagna som standard. Det hade varit en helt annan sak om man slog på dem manuellt, men fram tills de har fixat det och fram tills de har fixat molnbackup så är det lite svårt att rekommendera Brave till stora vida världen.
Ja. Men annars så rendera upp som vilken Chromium-motor som helst. Att annars var ju det tidigare problemet när man provade lite alternativa webbläsare att vi inte fick upp vår webbsida så som vi vill ha det. Den är funktionell och bra och så annars.
Ja, absolut. Ja. Den har fungerat suveränt under de här 2 veckorna och det är mycket möjligt att jag fortsätter med den, för när det kommer till alternativen så får vi ju faktiskt fråga oss vilka är de i så fall.
Ja.
Men summa summarum, jag har varit nöjd med Brave. Vill ni testa Brave som webbläsare, gör det. Ni har hört de 2 stora nackdelarna som jag har upptäckt under de här 2 veckorna. Om det är den webbläsaren jag fortsätter med, det vet jag inte. Är det en webbläsare som jag rekommenderar stora allmänheten? Inte än, men kan bli på sikt.
Härligt. Karin Minicka, har du någon podd som du rekommenderar allmänheten, både nördar och gemene man, kvinna, barn?
Ja, det är ju i så fall till exempel Säkerhetspodcasten. Eller ska vi ta vår podd här istället?
Ja. På hur mycket du vill vara.
Ja, okej, eller Bli säker-podden. Varför inte den? Podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går och är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack så mycket för att du har lyssnat.